Välkomna till Hjärtats rum Järvsö med mig Ida Vinterhaven. Idag är det ett specialavsnitt, så idag har jag en alldeles speciell gäst med mig. Konstnärinnan Eva Olofsson. Välkommen Eva.
Tack så mycket.
Åh, vad jag är glad att du är här med mig idag.
Jag är också jätteglad att få vara här.
Först och främst så vill jag säga till alla er som lyssnar, ifall ni vill, medan ni lyssnar kanske till och med, titta på Evas konstverk, så kan man gå in på evao.se på webben eller söka på evao på till exempel Instagram, så får ni upp fantastiska bilder på Evas tavlor. Eva, berätta lite grann om dig själv. Vem är du och hur kom du in på den här magiska konstnärliga vägen?
Ja, jag är nog, jag är en naturmänniska i grunden, som även om jag inte riktigt förstått det själv alla gånger. Att jag skulle bli konstnär och måla, det visste jag inte förrän i 20-årsåldern.
Okay.
Ja, det växte fram, men jag hade hela tiden älskat att teckna och måla när jag var liten. Fast inte att jag tänkte att det skulle bli en stor del av mitt liv. Men som så här i senare år, så när jag ser vad det är jag inspireras av. Till exempel mossa, som är något av det största jag inspireras av. När jag var liten, när jag var 7 år, Då var jag jättefascinerad av mossa och sa till min mamma: åh, gud vad mycket mossa här är. Åh, vad fint. Vi glömmer ingen i familjen.
Men berätta det. Vad är mossan, är det som talar till dig? Är det all sorts mossa eller en särskild sort?
Det är i stort sett all sorts mossa. Både på marken och på träden som lava. Men jag tror framförallt den här gröna mossan. Man ser så lite ovanför jordytan. Men tar du upp mossan så kanske det är 100 gånger så mycket under jorden som ingen ser. Mm. Det här med våra rötter. Det är hur det förknippar våra liv med mossan och det som inte syns. Utan det här, också det här med förutfattade meningar och hur man ser på varandra. Det är ingen som tror att mossan har 100 gånger så mycket att erbjuda under marken.
Nej, det är sant. Mm. Är det någonting du tänker på i ditt skapande också? Vad som ligger under den ytan vi kan se i konstverken?
Det är jättemycket som ligger under. Och det som är mest fascinerande tycker jag, det är när betraktaren ser saker som inte jag ens upptäckt. Då är det en liten koppling till mossan.
Kan du berätta om något sånt tillfälle?
Men jag har en... Jag gjorde en stor målning som var som en stor fjäril. Det var en blomma, en blomknopp med en fjäril som öga. Och så var det en kvinna som köpte denna. Och sen säger hon till mig kanske ett halvår efter att: åh, vad jag älskar mitt lejonhuvud.
Åh.
Ja. Ja, men du får nog visa mig det här lejonhuvudet. Och sen när hon visade mig, det var ju ett gigantiskt lejonhuvud.
Åh.
Och nu när jag tittar på den bilden, då, det är ju bara ett lejonhuvud. Men det hade ju gömt sig för mig.
Ja, vad vackert.
Ja, det känns speciellt när folk sätter sig in i målningarna och ser och tittar. Och att de får känna det som kommer till dem.
Mm. Jag tänker på intuitivt skapande när du berättar om det där. Att man inte riktigt vet vart det kommer ifrån.
Nej. Jag vet aldrig när jag börjar vad det ska bli och vad det ska sluta någonstans. Så att, det är intuitivt från första början. Mm. Och sen är det ju mycket med de här rinningarna som jag har i stort sett alla mina målningar.
Mm.
För mig, ja, det är bara det senaste året här som jag har fått till med att det är så mycket historia i de här rinningarna. Och det är väldigt mycket historia i mitt måleri överhuvudtaget. Så för mig är ju rinningarna som istidens spår i bergen och ja, man kan se här på jorden.
Wow. Ja,
det är nästan så jag berättar det. Och just det, det är en häst som har talat om för mig.
Oh, vad fantastiskt.
Mm.
Mm.
Och jag blev så tacksam när jag, ja, när jag fick det svaret.
Hur ser du på våra kopplingar bakåt i tiden eller parallellt i tiden om det nu inte finns någon riktning? Tänker du kring det?
Jag tänker att allt är parallellt. Och jag tänker att vi kommer alltid vara med på ett eller annat sätt. Och vad vi än är, om vi nu är en människa, en fågel eller en häst, så kommer vi alltid hjälpa varandra och finnas för att samverka. Och ja, jag tror ju mycket på det goda och helheten och försöker se det positivt. Mm. Så att jag tänker på den här kraften. Men hur alla tider hjälper varandra. Och hur människor som har levt längre bak i tiden kan hjälpa oss. Och även hur djuren och växterna och allt hjälps åt.
Mm, vilken fin bild. Ja. Den inställningen har jag också. Jag tror också att vi genom de utmaningar eller upplevelser vi får i det här livet kan läka upplevelser som har funnits i andra liv.
Mm.
I andra parallella liv.
Det ja, det tror jag verkligen. Just den läkekraften.
I ditt målande, du nämnde rinningarna här och liksom kopplingen till uråldriga delar. Kan man se karmiska knytningar i dina målningar, tror du?
Vad sa du? Ja. Du kommer kitta.
Lyssnarna sitter nog också och funderar vad frågar hon egentligen.
Jag snackar om
det. Men jag tänker så här. Du berättar om dina rinningar i tavlorna och hästar som har kommunicerat dig, vilket uttryck det kan ha historiskt. Och så tänker jag på, vi pratar om tidigare liv och så. Tror du att du i dina målningar också omedvetet kan ge uttryck för olika karmiska bindningar till tidigare tillvaron eller existenser?
Ja, ja men det tror jag. Jag tänker ju, det är ju inte ofta jag gör en målning på beställning. Men det är ju många gånger som att en målning är målad för ett speciellt tillfälle. Och att det som den tavlan innehåller blir precis det den är ämnad för. Mm. Som till exempel att den kanske innehåller den här hästen och den här fågeln. Och, eller den här texten från, ja men det är mycket gamla böcker från 1800-talet med texter. Där originalbladen är i. Och just hur den texten kan vävas in i nutiden och gå tillbaka till den andra tiden. Ja, just den sammankopplingen, hur det vävs samman Nu tänker jag att. Ja, den kopplingen är. Den är stark. Ja, verkligen karma överlag. Liksom. Jag tror det nästan från första strecket. Att det är någonting kopplat. Både tillbaka i tiden och även fram i tiden.
Ja, även framåt i tiden. Det är en väldigt fascinerande tanke.
Ja, eller om man nu kan säga framåt. Om det nu ska vara linjärt eller man vet inte vad man egentligen vågar tro om man ska försöka. Ja, men jag, det är nog alltid, det är nog nu.
Ja, du och jag har ju träffats i den här Mio-utbildningen som vi går hos Emily Kajsdotter tillsammans med. Och för er som lyssnar då, så där pratar vi bland annat just det här om att tiden kanske i själva verket är cirkulär istället för linjär.
Ja, ja.
Vad det kan ha för betydelse för hur vi uppfattar tillvaron. Kan du minnas liksom när du själv mötte den tanken för första gången att tiden kanske inte är linjär? Vad har det betytt för dig att ändra den uppfattningen?
Jag tror att det är konsten, just själva måleriet, som har fått mig att komma in i det. Just hur betraktarna ser på målningarna och hur de har berättat vad de ser. Och hur jag då har sett de här ihopkopplingarna. Mm. Ja. Och jag tänker att det kanske inte är så länge sedan. Det kanske är 10 år sedan kanske. Även om jag ser tillbaka på målningarna som är äldre, så kan jag ju se att de har ju det också. Men att jag själv inte insåg hur det var.
Fantastiskt. Jag har läst någonstans eller hört, jag minns inte riktigt vart det kommer ifrån. Men att någon uttryckte det som att skapandet av till exempel en målning är inte färdigt för att färgen på duken har torkat. Utan skapandet fortsätter för varje människa som betraktar den.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det är inte bara min historia eller berättelse som är i målningen. Utan det är ju varje betraktares berättelse och vilka tankar det väcks. Och hur det förmedlas vidare. Och även om mina målningar, ja, för de är ju, vad ska man säga, positiva också. Men det ligger ju väldigt mycket i dem med historien som kan väcka många känslor. Så att det är ju, ja, det är mycket liv.
Det är mycket liv. En del konstnärer pratar ju om att de har, vad ska man säga, guider eller hjälpare i sitt skapande. Och då tänker jag på din djupa kontakt också med naturen, men också med hästarna. Kan du känna att du har stöd någonstans ifrån när du skapar?
Ja, det känner jag. Det är nästan till och med så jag kan känna att någon kommer innanför dörren. Men det är nästan också som man kanske inte vågar säga till alla. Men ja, så kan jag känna. Och även då hur djuren, ja, men särskilt hästarna. Men just det här att måla hästar. Jag tecknade väldigt mycket hästar när jag var ung. Och hästarna har ju alltid funnits i mitt liv sedan jag var 8 år. Men sen kanske det var 15 år, 20 år som jag inte målade hästar överhuvudtaget.
Okay.
Och sen hade det kommit till mig igen hur det öppnats upp. Och jag känner att jag får ju väldigt mycket kraft genom hästarna. Och hur de puffa på liksom hur kraften träder in. Och jag tror också just det där vad de vill förmedla. Att det, för jag har ju alltid känt att det är en frihet och just det här att det är resor och historia i målningarna. Och när man då går tillbaka och tittar i konstböcker och vad hästen står för och detta, då är det just frihet och resande. Ja, så det är också en häftig koppling. Att det omedvetet kommer.
Jag tänker att mycket det vi jobbar med i också i den här kursen hos Emily, förutom just den här, försöka skapa någon form av förståelse för samexistens över artgränserna, så jobbar vi också med mycket med healing och läkande av både hästar och oss människor.
Mm.
Om du skulle fundera över ditt skapande som en del i hästarnas läkeprocess, vad tänker du då?
Jag kan nog tänka att hästarna hjälper mig att få ner det på duken som hjälper människor att må bättre.
Ja, vackert.
Och då känner jag att visst, det går ju genom min hand och det är jag som målar, men jag tror ju hjälpen kommer ju, ja. Bland annat från hästarna då.
Att du kan ge dem ytterligare ett uttryck att nå fram med.
Ja, kanske det.
Ja,
det har du nog rätt i. Det var ju fint.
Ja, jag tänker som Emily ger ju uttryck för hästarna genom ord i sina böcker. Ja. Och i sin podd och så. Men ditt uttryck är ju minst lika starkt bara genom ett annat medium.
Ja, riktigt så har jag inte tänkt. Men ja, verkligen.
Vad är viktigt för dig i ditt skapande, Gava? Vad är det som är liksom själva kärnan för dig?
Nej, men jag tror det är nog just att få förmedla den här urkraften och få ur mig allt detta som ska komma ut på duken. Och att det ska hjälpa omvärlden, tror jag.
Mm.
Jag tror att just det.
Vilken stark drivkraft. Du berättade tidigare här innan vi börjar om du har en sån kallad klangskål. Skapa ljud och vibrationer. Och då tänker jag på det här tomma fältet som vi pratar mycket om i miokursen också. Det där tomma utrymmet där man kan mötas oavsett vart man kommer ifrån.
Mm.
På vilket sätt använder du ljud i ditt skapande?
När jag på morgonen, när jag är inne i en målarperiod och kommer ner till ateljén, då vill jag gärna att det ska vara tyst och jag vill vara för mig själv och jag vill inte bli störd och jag vill liksom känna tystnaden. Och ateljén ligger lite inbäddad, den syns inte från stora vägen, även om det är ett väldigt centralt område i Torslanda. Så är det som en liten oas där då jag har fått en härlig energi. Så att just tystnaden, så mycket tystnad jag kan få här, betyder jättemycket. Men sen just ljudet, det är väldigt, väldigt inspirerande. Jag kan längta efter den dagen. Jag vet att någon dag kommer jag hitta en jättefin trumma. Och den längtar jag efter att kunna slå på innan jag ska börja måla. Men sen har jag ju den här sångskålen. Då känner jag när jag får det här ljudet. Då är det precis som att jag öppnar det här mellanrummet mellan oss.
Ja.
Mm. Ska jag... Vill ni höra?
Ja, ja, det vill vi. Det var roligt.
Ja, det är fantastiskt vackert.
Åh, vilken, vilken kraft.
Mm.
Mm.
Ja, det är riktigt. Öppnar upp runt oss. Och även med växtligheten som jag har utanför fönstret. Hur det liksom, men hur allt blir rätt. Och, ja, och det behöver jag för att kunna starta. Just måleriet.
Mm. Ja, fantastiskt. Ja. Jag har faktiskt en stämgaffel hemma. Som jag ärvt från min morfar. Min morfar byggde fioler bland annat. Och han var väldigt musikalisk. Och jag har fått hans stämgaffel. Och jag har börjat med, sen vi flyttade hit faktiskt till gården. Så slår jag på den varje morgon. Så att jag liksom hör
fint.
Tonen. Och det är lite som du säger också. Att det, liksom, det tar in en på en viss frekvens på något sätt. Så att dagen bör öppnas.
Wow. Och jag tänker så här med alla djuren och jätterna. Och när de hör detta, hur blir den? God morgon.
Ja, precis. Ja.
Du kan ju få en helt annan tystnad hos er än vad jag kan få här.
Ja, just det. Ja, men det är sant. Jag funderar mycket på tystnaden faktiskt. För att. Det var någonting vi verkligen sökte när vi skulle flytta hit. Eller när vi sökte på en gård så sökte vi också tystnad. Och så kom vi hit och så tyckte vi att här är tystnaden. Alltså väldigt ofta så är det väldigt tyst. Även om det är såklart vissa dagar vinden ligger på från ett visst håll så kan man höra jordbruksmaskiner. Ofta är det väldigt tyst. Och i tystnaden så kommer så många andra ljud fram.
Mm.
Det här du säger liksom om mossan till exempel. Mossan kan också låta.
Mm, precis.
Det är lite grann eller det är lite man känner. Ja, det är väldigt subtila ljud som man kan höra något annat liksom stillar sig.
Ja. Ja, och det är också där och återkopplingen till mossan och när jag var liten. Jag ville ju alltid bli en bondmora så att säga.
Nej, men det är inte för sent. Det är inte för sent.
Nej, det är inte det.
Det är liksom.
Och det är ju så, hela familjen, en del av hela familjen skulle älska att bo på en gård. Men samtidigt så har vi det så bra här också.
Ja.
Men så har vi ju skog, lite skog bakom och lite natur och ändå är lite för oss själva. Så vi får ändå lite utlopp från den där stillheten.
Och var sak har ju också sin tid. Alltså det är något jag verkligen har börjat landa i, att man vet så lite om framtiden. Även om den är väldigt, väldigt ljus för oss. Så vet vi ändå inte vad det här ljuset innebär.
Nej.
Om du tänker framåt med ditt eget skapande. Så, vad är det som driver din utveckling? Liksom, kan du se någon riktning du rör dig i? Eller någon trend?
Men det är roligt tycker jag när du säger precis det här med ljuset. För ljuset är ju jätteinspirerande. Och det kan jag ju också samtala med ljuset för att tänka mig framåt i hela livssituationen. Men jag ser ju jag kan se lite större målningar, jag kan se mycket med djuren och naturen och jag känner att jag skulle vilja få en ändå större bild hur det kan påverka människor och få folk att sjunka in i ett annat väsen, en annan tid eller Ja.
Händer det att du försjunker själv in i andra väsen och andra tider?
Ja, just när jag står och målar. Då vill jag ju inte avsluta. Och jag vill inte äta lunch knappt. Även om jag är tvungen att äta lunch. För jag blir så hungrig. Så jag blir jätteinsjunken i måleriet.
Känner du när du sjunker in i det sådär. Kan du på något sätt välja väg då? Eller liksom bara. Är det en överraskning varje gång?
Det är väldigt roligt. För jag. Det känns ju som att jag inte. Tänker så mycket. Utan att. Jag är inne i det flowet. Så jag vet inte om jag kan välja eller. Vad jag gör.
Minns du efteråt vad du har upplevt? Eller är det blankt?
Det är både och. Men det kanske är så att jag inte minns så mycket. Det har jag faktiskt inte riktigt funderat på heller. Jag upplever ju väldigt starkt när jag känner att jag upplever saker. Men just det där andra. Var den andra tiden tar vägen. Nej. Det får jag nog tänka på.
Spännande. Det tänker jag också på i våra möten med hästarna. Att där försvinner ju också ofta tiden.
Ja. Jättefort.
Ja. Att det liksom. Man kan känna att man har haft en jättelång upplevelse. Och sen så har det bara gått 10 minuter. Eller så. Känns det som att man bara just har hunnit landa. Och så har det kanske gått en hel timme. Och där är inte heller alltid som man minns. Hela förloppet.
Nej. Det. Just det där det händer så mycket. Och så mycket kommer till en. Det som du säger. Det är oftast bara några minuter. Och så blir man så överfylld av det.
Precis. Vad var det som gjorde att du sökte dig till den här fördjupade kontakten med hästarna som vi får i utbildningen? Och var det det första eller har du jobbat med hästar på det här sättet länge?
Nej, jag har aldrig jobbat så med hästarna. Det är ju genom vår egna ponny, Grodan, hur han, när han kom in i våra liv och hur vi träffade Emily och min dotter då går utbildningen. För ungdomar hos Emily.
Just det.
Och det är där allting öppnar sig. Och ja, jag måste säga att jag får med mig jättemycket av varje kurstillfälle in i mitt skapande.
Berätta mer om det.
Ja, men när vi gör våra övningar. Och man får upplevelser och det är precis som att jag får bevis på mina tankar och hur det också där sammanvävs. Och hur jag får så mycket energi och bilder. Jag tänker inte riktigt så, men det är väl så att jag tänker jättemycket i bilder. Och hur jag får med de bilderna och sen. Få ner det på målningarna. Och just hur hästarna då kan pocka på med sin bestämdhet. Och isländsk flora. Det ska vara rök. Det ska vara indianerna. Det ska vara, även om inte bilderna kommer fram som en indian på målningen. Så finns de ändå med mig.
Oh.
Det är den här bestämdheten. Och, ja, jag tror det där med att. Det här intuitiva målningen. Att det blir ändå mer. En bestämdhet. Att jag får ner det på duken. Att. Att det blir liksom ingen tvekan. Utan. Det blir att. Nej, men du ska lita på dig själv. Och liksom. Det är ju också mycket med rättvisa. I mitt måleri som har varit med hela tiden. Och. jag får som bekräftelse hela tiden på det som jag har tänkt och hur jag... Ja, det är svårt att förklara, men det är en bekräftelse på hur den här medvetenheten i hela närvaron.
Mm. Vad betyder rättvisa för dig då?
Att man ska inte bli överkörd, känner jag. Att det här med förutfattade meningar och... folk ska kunna, är det inte bara folk, alla väsen ska få sin rätt. Det är samma om du ska gå till skogen och plocka lite mossa. All mossa kanske inte vill följa med dig hem. Där är också rättvisan. Fråga, vill du följa med mig? Jajamän, du får komma ner i påsen och följa med mig. Ja. De andra får stanna.
Tänk vad viktigt.
Ja, så det är ju mycket rättvisa på så många olika plan. Och jag tänker att det här med karma då också, att det kommer tillbaka. Är det inte rättvist? Är det massa onda tankar och onda handlingar? Ja, men det är cirkulära. Det vandrar nog fram och tillbaka i livet. Och även om en ond människa inte vill vara ond eller... Ja, kanske inte blir karma. Det är, det är väl något annat som påverkar, tänker jag. Hur det... Ja, för det. Ja, det cirklar om och igen och rättvisan övervinner nog det mesta.
På något sätt kommer allt tillbaka till
sig. Ja.
Mm. Det är det här cirkulära.
Mm.
Det är vackert.
Mm. Ja, det är spännande hur man kan. Öppna upp sig och lära sig så hur tankarna kan utvecklas och saker som man har gjort länge men liksom inte tänkt på varför man har gjort det och varför målar jag just detta och varför kommer det till mig och
det hittar något sätt att kunna liksom skapa de kopplingarna för som du säger, men varför kommer det här just nu och hur hittar man då svaret på den frågan?
Åh, nej, jag har inte hittat. De säger ju det att det är ju två magiska åldrar. Det är ju 27 och det är 40. Nu är jag ju 45. Jag tänker, är det att jag har passerat 40 och då lärt mig ytterligare någonting genom den ändringen, hur nu tankar och så förändras? Är det det som gör att jag börjar tänka så här att det är åldern som påverkar?
Ja.
Jag vet inte. För jag kan ju nu gå tillbaka till en bok då som jag läste när jag var kanske 15-20 år. Hur inspirerad jag var av den här indianboken och hur jag samlade på mig bilder från indianer och smycken. Och det är först nu som... Ja, det här har jag. Ja. Det är inte för intet att jag var så intresserad av det då.
Nu kommer meningen fram, även fast det
är fantastiskt.
Och när du sitter och berättar så kommer jag att tänka på den här filmen som var med Lasse, nu ska vi se, Hallström heter han, Hilma och Klint.
Mm.
Har du sett den?
Nej, vi tänkte vi skulle gått förra veckan och sett den, men ja... Mellan köksrenoveringar och höstlov och allt så hann vi tyvärr inte det. Men den vill jag jättegärna se. Har du sett den?
Nej. Men för er som lyssnar och kanske inte hört talas om det så har Lasse Hallström gjort en ny film om en svensk konstnärinna som levde under den första halvan, tror jag, av 1900-talet om jag inte minns helt fel. Som också var väldigt tidigt ute med att måla abstrakta verk. Som också upplevde att hon hade en väldigt stark andlig guidning i det hon gjorde. Och ja, jag bara känner associationerna här till ditt skapande också. Så väldigt vackert. Och då tänker jag på den här stora livsväven som vi har varit inne och nosat på. Hur allt på något sätt knyts samman och hänger ihop. Och det ljuset du pratar om också som informationsbärare.
Mm. Ja, jo, jag tycker ju att det är så häftigt att hon har fått lyftas fram nu i denna tiden. Och att det kanske är nu som människor är lite mottagliga för detta.
Ja, precis.
Och att det förhoppningsvis kan bli en någonting som sprider det här goda och öppna längre ut i världen.
Mm.
Påverka hela världssituationen.
Ja, vet du, jag tror också att det är så, för jag upplever att det finns en helt annan öppenhet och mottaglighet för att prata om sådana här mer andliga, spirituella, esoteriska frågor. Och jag har ju själv börjat utbilda mig inom energimedicinen och inkafolkets traditioner där. Och i början var jag väldigt nervös för att prata om att jag gjorde det. För jag tänkte att det här kommer liksom inte så många att kunna ta till sig. Jag kommer undra, vad håller hon på med? Någon 40-årskris här? Men i själva verket så har det liksom landat jättefint. Och många är väldigt intresserade och nyfikna på det. Så det är också ett av specialavsnitten här i podden.
Ja, vad spännande. Det ser jag fram emot.
En gäst jag har som är väldigt duktig på energimedicin. Som får förklara det lite grann från grunden för oss.
Mm.
Men det får mig att tänka på hur allt det här hänger ihop. Konsten, hästarna, andligheten, filosofin.
Mm.
I medicin av alla möjliga sorters traditioner. Den peruanska är ju bara en.
Ja.
Ländska. Alltså miljoner olika varianter känns det som.
Mm.
Och då det du berättar om med din sångskål där. Jag har läst lite grann om aboriginerna i Australien.
Ja.
Ja, och deras sånglinjer och sätt att kommunicera med varandra över väldigt långa avstånd. Med hjälp av att man lämnar liksom ljudspår i natur. Alltså ja, det är så fantastiskt. Jag kan alldeles för lite för att berätta om det här i podden, känner jag. Men,
ja. Ja, men det låter väldigt spännande. Och just det med aboriginer och indianer och urfolk helt enkelt. Att hur det påverkar oss och hur det är inspiration.
Ja, det är underbart.
Ja.
Det berikar livet på ett sånt sätt som en. Det känns som att livet var svartvitt innan man började öppna de här dörrarna.
Och det är både energimedicin och konst och liv överhuvudtaget. Det är ju hela alltet. Ja. Mm.
Du, Eva, jag tänker så här, om man har lyssnat på det här avsnittet nu ända till nu, så har man blivit jätteinspirerad av allt det du har berättat. Men man kanske inte har så mycket konstnärlig erfarenhet eller liksom kunskap. Man känner ändå att man skulle vilja prova någonting liksom. Vad skulle du rekommendera att man börjar med? Vad är enklast för att liksom bara nosa lite på det här?
Du tänker om man ska skapa något själv, va?
Ja, precis. Mm. Man vill bara
att man tänker på något djur till exempel. Något läte, just ljud. Tänk dig en fågelsång eller en bisvärm. Sätta på ett ljud som du inspireras av. Och så bara låta pennan flöda och få fågelformer. Och du kan även öppna iPaden och få fram massa småbilder på olika saker du inspireras av. Och så till det här ljudet. Bara låta pennan gå. Du behöver inte titta på pappret. Eller så kan du använda din vänstra hand, eller den handen du inte använder normalt sett, för att få det här flödet och att det blir som en vandring. Inte tänka på att det måste bli fint, jag måste vara duktig, utan få former. Det blir jättefina bilder.
Så det är underbart, men jag är också sugen på att prova faktiskt.
Tänk då. Jag är jättenattänk liksom.
Och är en väldigt stor inspiration faktiskt. Jag är så glad, Eva, att vi kunde hitta den här stunden och prata. Finns det någonting som du vill liksom avrunda med, som du vill skicka med lyssnarna? Dig själv eller om hästarna eller om konsten?
Jag tycker det var så fint just när vi var på en helg hos Emily där. Då fick jag till mig, och det var nog genom mossan och detta och träden, att man svajar fast med en fast grund. Just med rötterna ner i marken och hur det ovanför kan svaja. Det svajar liksom åt det mörka, åt det ljusa, åt det jobbiga, åt det fina, åt alla håll. Men det är livet liksom. Det är ett svajande. Fast, men fast grund ändå. Även om grunden kanske inte tycks vi se att den skulle vara fast. Mm.
Vilken vacker liknelse, Eva. Tack för den. Och jättestort tack för att du ville komma hit idag. Och till er som har lyssnat, gå in på www.evao.se och titta på Evas underbara målningar. Och du finns även på Instagram, eller hur?
Mm. Det är på Eva Olofsson Art.
Eva Olofsson Art. Och Olofsson, eller hur?
Mm, precis.
Mm. Tusen tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen varje måndag här i Hjärtats rum. Sköt om er. Hej då.
Hej då.